cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.
Välkomna tillbaka till Guldtands podcast. Hoppas ni har en bra dag där ute. Nu är ju klockan förhoppningsvis 06.00 hos många. Och ni är laddade för ett nytt avsnitt hos Guldtands podcast. Idag ska vi lära känna en kille som heter Nick Söderblom. Många av er vet redan vem han är, men andra kanske inte gör det. Men då ska jag försöka hjälpa er med det idag. Nick kommer att berätta om sitt liv, och det har varit ett jädrigt fartfullt liv med en stor utveckling. Nick flyttade som ung över till USA, där han blev kändistränare, kan man säga, PT, alltså personlig tränare. Och han var nästan först ut med den här yrkeskategorin i USA. Efter många år så etablerade han sig ju och fick börja träna kändiseliten, som sökte sig till honom, bland annat Pierce Brosnan och Jean-Claude Van Damme. Några av mina favoritkaraktärer i filmer, James Bond och så, de här fighting-filmerna med Van Damme. Mycket bra. Nick har även varit gift med en av skådisarna i Desperate Housewives. Det är jävligt imponerande hur du lyckas binda en av de damerna, för de känns ju som de inte är de lättaste. Så det kommer vi såklart gå igenom, och mycket mer. Nick kommer också berätta om hur det var att medverka i bland annat Fångarna på fortet och Robinson, och varför han gjorde det. Vi kommer också gå igenom lite om, som vanligt då, hans unga liv fram tills idag. Och det har ju kantats av hårda minnen och tragiska minnen. Så håll ut, nu tar vi in Nick i studion. Välkommen in i studion, Nick. Hur är läget?
Jo, men tack. Det är bra.
Ja. Jo, det är bra. Det är bra. Det är snart dags för jul här nu då, vid den här inspelningen. Men ja. Lite tråkigt att det inte ligger någon vit snö för ungarna, tycker jag.
Ja, men det kommer då. Ja. Så det ser så ut i alla fall. Jag har bra koll på vänt.
Ja, det är bra. Det är bra. Jag känner det är kul att du vill vara med i ett avsnitt. Jag har ju haft dig på Facebook väldigt länge. Så att det blir ju ändå så att man har kikat lite. Och Robinson och grejer. Så att jag tycker det är kul att du är med.
Ja, men det är alltid kul att försöka förmedla saker som man står för, om man säger så.
Ja, det vet jag att du är väldigt frispråklig och såna här grejer. Just därför känns det ännu mer roligare att ha med dig, så man får en bra intervju.
Jajamän.
Ja.
Här är det ärlighet som gäller.
Ja, det är gött, det är gött. Men du, i den här podden så börjar vi alltid med att gå från ung tills idag. Så jag börjar med dig. Var är du född? Hur gammal är du?
Jag är 56 nu.
Ja.
Min kropp är 29. Och jag är född i Oskarström, som ligger utanför Halmstad. En liten by på 2-3 tusen personer.
Aha, spännande.
Ja.
Och hur vill du säga att din barndom såg ut? Och hur var din kärn, eller din familj? Var din kärnfamilj?
Nej, det kan man inte säga att det var riktigt. Det var när vi var små, jag och min bror. Han var ett och jag tre. Så började det faktiskt med att vi fick åka iväg på ett fosterhem över en sommar. Oj. Då min mamma behövde läggas in på ett vilohem. För vi hade det jobbigt hemma, helt enkelt.
Okej. Okay. Jag tänker på, när du säger jobbigt hemma, var det våld i hemmet eller var det något annat missbruk eller något sånt här?
Ja, jag skulle vilja tro att det var, jag vet inte så mycket om det, men det var en del alkohol och sånt från min pappas sida. Och han var väl kanske inte världens toppen pappa. Jag vet faktiskt inte så mycket om det där, för jag vill inte fråga min mamma om det där, utan det är känsligt. Hon mår jättedåligt, såklart, att hon behövde lämna iväg oss.
Ja, det förstår jag. Nej, men det räcker ju med som svar på frågan. Vi har ju fått en bild av varför du hamnade på fosterhem. Ja, hur var det? Hur känns det att hamna på ett fosterhem?
Nej, men egentligen så den tiden, vi bodde ju utanför Halmstad då, det var ju i Fjärå som ligger utanför Kungsbacka. Då var vi på en bondgård faktiskt, på det här fosterhemmet under den här sommaren. Och sen så blev det så att vi faktiskt flyttade upp där efter ett tag, hela familjen.
Okay.
Och det kan man väl säga att det var egentligen grunden till den stabiliteten i min uppväxt som jag hade, att få vara på en bondgård helt enkelt, att få vara med och mjölka korna och häscha hö och mocka och sånt i stallen där, och leka på ladan i hön och med katter och sånt där, och Det var liksom själva, det är egentligen tryggheten i hela mitt liv, tror jag, som ligger där faktiskt.
Ja. Ja, det är ju sån, det du berättar där om det med bondgård, det är sånt som man, det börjar, alltså jag vet inte hur man ska uttrycka sig, men samhället börjar se lite skit ut ibland i städerna och såna här grejer. Så vi har ju flyttat lite utanför landet, och det är ju såna grejer vi sitter och snackar om nu på helgerna, typ vad vi ska göra, typ. Och det kommer ju ofta upp att fan, känner vi någon som har en bondgård, massa djur, så vi kan vara där och hänga lite. Det börjar mer och mer bli, ja, aktuellt.
Ja, men alltså det alltså, jag brukar alltid säga så här, att det som är de små sakerna i livet, det är ju de som egentligen är viktiga. Det är de som sätter ett märke i ens själ och tryggheten. För att jag har ju träffat jättemycket kändisar och sånt där i mina dagar, och det finns ju liksom inget, det finns ingen trygghet i det heller. Utan det är ju de små sakerna i livet som faktiskt är viktiga.
Ja. Ja, jag håller med dig fullt ut. Det håller jag med om. Hur överlag annars då? Hur såg Nick på skolan? Och vad var du för grabb i grundskolan med betyg?
Ja, ja, jag var ju lite... Jag växte upp som en väldigt blyg pojk faktiskt. Jag hade väl en pappa som var nedtryckande mot alla i familjen. Och det var ju alltid någonting som var fel på oss. Och man var inte... Jag var ganska klen, jag var liten, väldigt smal. Jag växte upp med väldigt dålig självkänsla faktiskt. Till exempel när jag skulle läsa högt i skolan på engelskan eller svenskan, så då blev jag så rädd. Så jag gick ut och gick på toan och sånt. Så jag gick helt enkelt på vissa klasser och sånt där på grund av det. Men samtidigt då så tyckte jag de ämnen som var roliga, det var ju matte, fysik, geografi och gympa som vanligt. Men sen var jag då en blyg pojk helt enkelt som var ganska ensam som liten. Jag kommer ihåg när jag var liten, jag satt uppe i träd och filosoferade och satt uppe på taket hemma efter skolan och åt mina mackor och drack min O'boy och funderade på livet. Var en liten filosof redan som 8, 9, 10-åring.
Spännande. Men du har ju alltid, man ser ju på dig att du, ja, du ser bra ut för att vara kille och sådana grejer. Var du populär bland tjejerna, eller var du helt nollställd på sånt i skolan? Inget intresse alls eller?
Nej, men alltså jag var inte den populära killen när jag var liten. För jag var faktiskt, för i och med att jag var så smal när jag växte upp och sen så bodde vi på den här bondgården, så födde de mig, så jag blev lite tjock istället.
Ja.
Så när jag var 12 så vägde jag lite för mycket. Och jag har väl aldrig sett mig som en populär pojk direkt så när jag var liten. Det var jag verkligen inte, utan jag försökte hänga med de coola killarna och... Och jag var så ledsen, för jag kunde aldrig dra de där roliga skämten, och jag var den här blyga typen som knappt vågar prata egentligen. Så jag drog mig hellre undan och var ute och fiskade och sådär.
Ja, lite friluftsliv då. Men det fick du väl då, med tanke på bondgården och du bodde på. Det är ju mycket friluft på sådana ställen.
Ja, men exakt.
Och vad, jag tänker på det med betyg då, vad hade du, gick det bra ändå i skolan? Hade du stöttande fosterfamilj som hjälpte dig med studier och såna här grejer? Och
nej då, det gick bra. Jag klarade mig igenom. Jag hade väl bra betyg i, som de som man sa, fysik, geografi och gympa hade jag väl 4-5, och sen så låg det väl på 2-3 kanske. Ungefär 3 i snitt. Och det fick jag ju då sota för sen. För sen fick jag ju typ, jag gick gymnasiet, verkstadsteknisk, men sen så tänkte jag måste fortsätta, så jag gick 4 år tekniskt på komvux och sen så gick jag en 2-årig utvecklingskurs för att bli mer eller mindre uppfinnare.
Ja, okej. Grymt. Jag tänker på det, den här känslan då, att du är lite ensam och såna här grejer och inte den populära typen. Hur länge hänger det med dig innan det lossnar lite, att du får ett vanligt umgänge så att säga?
Det var väl egentligen idrotten. Jag testade vissa lagsport, handboll, fotboll och lite sånt där. Men sen så började min kusin faktiskt köra motocross när jag var 12. Och det var egentligen det som släppte. För då hade jag motocrossen, och det var ju ingen riktigt som kunde säga till mig att jag var dålig när jag åkte. Utan det var jag och min motorcykel, och vi bestämde liksom hur snabbt vi ville åka själva. Det var ingen som lades fri, och det gick jättebra. Jag körde junior-SM och allting sånt där. Och sen när man kom till korvkiosken på efter träning på tisdag, torsdag och lördagar, så och skulle ta en dricka eller en korv med bröd, så satt ju mina kompisar där med trimmade mopeder när de var 14-15, och där kommer jag liksom ut med motocrosskläder på mig typ och skiten och cool. Så då blev jag ju liksom den coola killen helt plötsligt.
Ja. Och hur fick du det? Hur fick du att känna dig? Eller hur mådde du då?
Nej, men det blev ju så, för då var jag ju någonting helt plötsligt. Då hade jag ju byggt någonting. Då var jag ju den här Nick som kör motocross. Och genom det fick jag ju också vänner inom samma idrott som tänkte på samma sätt. Och då fick jag liksom en riktig hobby. Och träning blev genast då väldigt, väldigt viktig.
Ja. Ja, det låter... Det känns... Och i den här åldern, ungefär hur gammal var du då när det här bröt igenom?
Ja, det är ju 14, 15, 16, 17 där.
Ja.
Innan moppe då, typ.
Så det är det här då ungefär du börjar få känna livet då enligt dig själv? Att det är här du får smak på det, eller?
Ja, men exakt. Det var lite då jag började få lite mer självkänsla. Då började jag hänga med de coola killarna. Vi kom ju alltid sen när man var 15. Då kom vi med de mest trimmade mopederna, jag och mina motocrosskompisar såklart. Och ja. Vi körde på bakut. Och vi liksom var ju coola då, om man säger. Och... Så det delas upp ganska snabbt i olika grupper när man är i den åldern. Vissa då är plugghästar då, och vissa då är lite vildare. Och jag tillhör väl då den lite vilda gruppen då som höll på med idrott och klättrade i trän och såna här saker.
Ja, det låter helt underbart ju egentligen att det bröt igen. Jag sitter och funderar lite samtidigt. Jag hade ju absolut inga problem med min uppväxt. Jag är adopterad och hade väldigt bra adoptivföräldrar och haft hela tiden. Men jag var ju också som du var, smal och tunn. Riktigt smal var jag. Så att jag känner också det att... Jag började inte heller leva riktigt för i den åldern, om man säger så. Varken med tjejer eller att man var någon, om man säger så.
Nej, det där med... Jag hade ju verkligen liksom inte tid heller, för det blev ju ganska allvarligt. När jag var 16, 17, 18 med junior-SM och sånt, då blev det ju träning. Då fick man ju träna varje dag. Det var ju inte ute och festa och som alla de andra tuffa kompisarna gjorde när de var ute och festade och snusade och rökade. Sånt. Det fanns ju inte liksom i min värld överhuvudtaget.
Nej. Junior-SM säger du. Hur är det att vara med i ett junior-SM?
Ja, det är kul, det är spännande. Fast jag var blyg på den tiden, så gillar jag ändå uppmärksamhet. Jag gillar ju att vinna och få blommor och sådär. Så att det är som när man vinner så får man ju en krans med blommor. Och då kände jag liksom att fan, jag är ju någonting ändå. Jag är ju ganska speciell, för det är ju någon som tycker om mig typ.
Ja.
Så det var väl upp till 18 där, sen hände det någonting som ändrade hela mitt liv.
Ja, och det är ju här, är det runt 18 år som din, ja, om man ska säga, karaktär drar iväg. För här, det har ju hänt rätt mycket i ditt liv om man kollar dig på Google till exempel.
Ja, exakt. Och det är ju så här att när jag var... Jag var 18 och allting gick jättebra. Och min pappa och jag, vi hade äntligen fått ett bra förhållande. Han var ju med, han var ju min mekaniker och coach och så. Och allting var ju relativt lugnt hemma då. Då hade ju allting liksom löst sig med alla problem som fanns i uppväxten och sånt där. Och då kändes det tryggt för en gångs skull.
Ja. Hur löste sig problemen i det här?
Nej, men det var väl det, motocrossen helt enkelt. Det var det som gjorde att jag och min pappa kunde bygga en relation tillsammans. Och min mamma var glad för att vi liksom att min pappa hade, han betedde sig, och det fanns något intresse liksom i familjen. För det var ju liksom idrotten som gjorde att stabiliteten blev, alltså det blev stabilt i familjen helt enkelt.
Ja.
Och det varade där ett par år. Sen så började min pappa bete sig konstigt. Han gömde nycklar och beskyllde folk för att snott bensin i vårt garage och sånt där. Och fick ont i huvudet och gick till läkarna och de sa att han hade fel på ögonen och han sjukskrivde sig och det och de andra. Men det visade sig att han hade en jättestor hjärntumör istället.
Oh.
Och fick ett år på sig att leva helt enkelt.
Oj.
Och då blev det ju liksom omvänt... Då blev han ju den som man fick ta hand om liksom, och ja, hela min karriär försvann. Jag försökte ju ett tag där, men samtidigt då så bröt jag benet samtidigt som han hade opererat skallen då. Så vi gick ju hemma då som två soldater. Han hade bandage runt huvudet och jag hade helgips i 4 månader då. Och det var väl där en massa saker hände i mitt huvud i alla fall.
Ja.
Men innan allt det här så hade min pappa, han hade ju en dröm om att få åka till Los Angeles och träffa sin syster som bodde där sedan lång tid tillbaks.
Ja.
Och vi samlade ihop pengar i familjen, för vi hade inte så mycket pengar. Och så det var jag, min mamma och pappa som åkte dit.
Mm.
Och hälsade på henne. Och då fick jag, då tände det liksom i huvudet på mig på något sätt. För då kände jag att fan, livet är så kort. Och man måste ta hand om livet. Man måste verkligen leva här och nu. Så att jag bestämde mig för två saker då. Det var att jag ska aldrig få cancer. Och att jag ska resa och gå efter mina drömmar resten av mitt liv. Och det började ju faktiskt med det riktiga stora som hände. Det var vi var på Universal Studios. Och blyg som jag fortfarande var en dag som person, så var vi på den här jakten för den försvunna skatten.
Ja.
Det var en sån här stor show med 3, 4, 5 tusen personer på läktarna. Och så behövde de då en person i publiken. Och såklart blev det jag som blev uttagen då. För de skulle lägga ett äppel på huvudet, så skulle han skjuta med pistol. Och det var jag som kom fram där och så gjorde han det då. Och sen så bara, och alla bara skrek och stod. Bara, wow! Och så bara, ta, 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 ta. Och då, när jag gick tillbaka till läktaren där, så kändes det precis som att jag var en hjälte. Och den känslan, den levde jag ju med där sen. Och då började jag ju drömma. Sen när vi kom hem så tänkte jag att nej, nu sticker jag helt enkelt. Så jag åkte över till USA och skulle stanna där då när jag var typ 19-20.
Ah, det syrra han till pappas syster då, eller?
Ja, han hade faktiskt en kusin också som bodde i Malibu som hade ett bageri som hette Stens Pastry Shop. Men han hette Gösta, men de kan ju inte säga Gösta där, så han döpte om sig till Sten. Så att, jag bodde hos honom ute i Malibu och dekorerade tårtor helt enkelt på det här bageriet, eller konditoriet.
Wow, vad känner man som grabb då i 19 års ålder och dekorera tårtor?
Nej, det kommer jag kommer inte ihåg det. Det var inte det som var viktigt. Jag ville bara komma hemifrån och gå för mina drömmar. För jag hade ju ändå en liten dröm att bli stuntman inom mig. Och hade ju jobbat några somrar på High Chaparral som stuntman och... Så jag ville ju till USA, och så hade jag varit på kolla på Supercross då på Coliseum med de stora grabbarna som kör motocross. Och det blev ju någon dröm som gick i uppfyllelse helt plötsligt.
Ja.
Och
det ska vi betona för er som lyssnar på det, att när vi snackar om det här med VM och grejer, det är ju motocrossåkning det handlar om såklart. Då, så det kanske vi var otydliga med, men nu förstår ni det.
Ja, exakt. Ja. Ja, det ena ledde till det andra. Såklart, jag gick och tränade på Malibu Gym där. Och sen åkte jag faktiskt fram och tillbaka lite grann. För min pappa var ju sjuk. Han fick ju ett år på sig att leva. Men han levde ju 12 år efter det. Och han överlevde faktiskt cancern och dog i en lunginflammation helt enkelt. För att alla cellgifter och strålningar och mediciner man får, så blev man ju svagare och svagare. Han överlevde cancern men dog av... dåligt immunförsvar helt enkelt. Han till slut så klarade inte det.
Nej. Du, en fråga där som jag glömde, eller inte glömde, jag vill gärna ha med den. Det är det när man är som grabb då, får reda på att ens pappa då har ett år kvar att leva på grund av cancer, och man inte haft så bra kontakt kanske innan. Fick du någon skuldkänsla över att du kunde gjort mer då, att det här var lite tråkigt att ni inte umgås då som små och sånt här?
Nej, men alltså, nu är man ju lite äldre här, men skuldkänsla och sånt här i livet. Jag menar, det var inte mycket jag kunde göra när jag var liten. För det var ju som det var. Liksom. Jag var ju bara en liten grabb, och han låg lite på hans sida också att vara en pappa, om man säger så.
Mm.
Men jag har ju brottats mycket med tankar fram och tillbaka, så att jag stack när han var som sjukast och det ena med det andra, men... Hade jag gått och väntat, så hade jag fått vänta i 12 år till han till slut dog då. Så det har jag ju känt under tiden. Sen har jag ju lärt mig också att man kan inte leva sitt liv heller genom att tänka så. Alltså leva så vad andra människor ska tycka och tänka om en själv. Man måste ju gå på sina egna känslor. Så vitt jag vet så har man ju bara ett liv. Och det är mitt liv.
Ja.
Självklart åkte jag fram och tillbaka och ringde till dem nästan varje dag och kollade så allt var bra och behövdes jag hemma, så åkte jag ju hem. Och så jag pendlade ju mellan Los Angeles och hemma då liksom i många år.
Mm.
Men sen så, ja, men så hade jag suttit där och väntat, så hade jag ju kastat bort mitt liv också. Jag vet ju om att nu när han är någonstans i himlen eller vad han är, så är han ju stolt över vem jag blev.
Ja, ja, det...
Och det, man kan inte gå runt och må dåligt för sådana saker. Jag vet att det är jättemycket människor som mår dåligt av att man borde göra så, man borde göra så, fast man har inte gjort det. Och man kan inte leva i en skuldkänsla resten av sitt liv, för det äter ju upp en bara, det är ju det. Och jag känner att jag har gjort allt jag kan för att det skulle bli bra, men jag kan inte göra mer. Eller jag kunde inte göra mer på den. Och det är de tankar man får brottas med alltid i livet, faktiskt.
Mm. Ja, nej, jag fick svar på den frågan i alla fall, det kan jag säga. Tillbaka till din karriär i USA. Du har börjat där som tårtdekoratör, men det är inte det som är målet, kan jag tänka mig. Som du har
nej,
sagt.
Det var, jag ville ju inte bli stuntman,
yes,
och action hero. Jag hade mina idoler då, Arnold och Stallone och Jean-Claude Van Damme och de här grabbarna. Så att, det var ju det som gällde. Så jag, för att få stanna kvar överhuvudtaget i USA, så måste man ha ett arbetstillstånd. Och det får man inte hur som helst. Utan, man har ju två alternativ helt enkelt. Det är ju att gifta sig.
Mm.
Var det då i alla fall att man gifte sig med någon. Alltså att fake. Man gör ett avtal, så betalar man någon för att gifta sig. Men det var inte riktigt min grej. Så att det andra alternativet då, det var ju att bli modellskådis. Jag fick ju skaffa en agentur som sponsrade mig till ett arbetstillstånd genom en advokat då, som ordnade arbetstillstånd då, som man förnyade då var tredje år. Så det var så det började, att jag fick en modellagentur, och då fick jag ju skapa liksom en portfolio då med bilder och en katalog att jag har jobbat som professionell modell i Sverige. Jag hade jobbat lite som modell hemma i Sverige, men det var inte professionellt nog, så att vi fick skapa en kalender helt enkelt med en fotograf i USA. Och så fick jag arbetstillstånd, och med det då som modell så kunde jag också jobba med tv-reklam, och för modell var inte min grej. Jag gillar inte att modella, om man säger så. Det är inte alls min grej, utan det var ju tv-reklam och filmer blev det ju, en del B-filmer och tv-serier.
Hur här då på den här tiden, nu när det börjar snackas modell och grejer och så här, har du biffat till dig lite här redan då? För att du meddelade ju oss innan att du var väldigt tunn.
Jag var ju tunn, sen blev jag fet och sen blev jag tunn igen. när jag började köra motocross och träna och sådär. Ja, men jag var väl ganska vältränad då, för att det var ju i samband med det här då, så det var ju jättelänge sedan nu. Början på 90-talet. Så när jag var på Malibu gym och tränade, så frågade ju folk mig hur jag liksom kunde se ut som jag gör och så här. Och så jag började ju visa folk. Och jag kan ju säga att jag är ju bland de första personliga tränarna i hela världen.
Wow.
För det var där det började. Det fanns ju inte ens där. Det fanns ju massörer och någon som följde med en flaska vatten på gymmet och en handduk typ, med de kändisarna som var i Malibu. Men det var ingen som riktigt tränade dem. Så att jag var ju i början, jag är väl en pionjär heter det va, inom detta yrket, och så blev det ju så att jag började jobba lite på gymmet då som floor trainer. Jag gick runt och hjälpte folk på gymmet helt enkelt, och sen så fick jag en förfrågan ändå att ja, det är en kund som vill börja träna, det är en person hemma. Så var okej, hemma, ja. Och då hade jag köpt en liten Fiat, en röd Fiat som jag körde runt i där, för jag hade inte så mycket pengar när jag kom dit.
Nej.
Och jag fick då ett möte med den här personen, och hon hette Cindy Landon. Jag hade ingen aning om vem hon var.
Nej.
Och åkte ner till huset, jag skulle träffa dem, och där var en stor port, tryckte på en knapp, och så var det någon som svarade yes, och så yeah, this is Nick, I have a meeting with Cindy. Så öppnade det, så grinden, så körde jag in i den här stora området som är deras trädgård då, och körde fram till huset, och så kom det en butler och hämtade mig i bilen och följde mig in till ett stort tv-rum som var, ja, det var ju superstort på den tiden. Och så satt jag där och väntade på att hon skulle komma, och så började jag titta på hyllorna och sånt, så stod det en massa manuskript och filmer och sådana här gamla DVDs som vi hade då på den tiden. Och så gick jag fram och kollade, stod det Little House on the Prairie. Så bara, vad fan är det? Jaha, Lilla hus på prärien. Så stod ju då filmen och så stod manuskriptet jämte.
Och
då visade det sig att, och så bröderna Cartwright var också med då. Och så visade det sig då att det var ju Michael Landons hus. Han hade precis gått bort i cancer, och Cindy Landon då skulle jag träna. Och det var ju min första stora kund då.
Shit.
Och sen då, så den ena, det begavs ju, fick man en så fick man fler. Och i samband med det här så vill hon åka iväg till södra Frankrike, till Cannes, utanför Cannes. Och var där ett år och undrar om jag ville följa med och träna familjen. Och i och med att jag har gått en livvaktsutbildning med i Sverige för Säpo, så kombinerade jag träning och livvakt samtidigt med det här. Så jag åkte iväg dit, det var så allting började.
Men här, nu snackar vi, nu börjar ju grejerna hända här. Det här är, ja, väl inget gratisprojekt eller, och, som det här var, eller?
Nej, det var ju nu jag började liksom kunna ta betalt. Och det blev skriverier i tidningarna redan då liksom, om massa saker. Sen så fick jag ju fler. Sen blev det ju en massa andra kändisar när vi kom tillbaka till USA där.
Ja.
Så att det var så allting började, hela resan.
Grymt. Vad får man fråga dig, bara lite nyfikenhet, när hon förhandlade med att du skulle åka med henne på den här resan och träna familjen i ett år, vad snackar vi för cash där? På den här tiden?
Ja, då, jag har för mig att det var 25-30 000 i månaden, men det var ju mycket pengar då, tyckte jag.
Ja.
Och det var ju cash då. Så att det var ju bra.
Ja. Och det här är då starten på hela din kändiskarriär, kan man säga, eller?
Ja, det kan man säga. Det var så det började med alla mina kunder som inom det här med personlig tränare i Hollywood. Och sen så, när man kom tillbaka där så blev det fler kunder. Och sen så började jag ännu mer då med det här med reklamfilmer och lite B-film och sånt där.
Så vi kan börja med det. Vilka etablerade, kända namn har du haft som personlig tränare i din karriär?
De som är mest kända, som ni känner till här hemma, det är väl en stor, det är Rick Springfield. Han brukar vara i Sverige, han är ju rockartist.
Ja.
Han var stor på 80-talet, men håller fortfarande på. Jag ska faktiskt träffa han nästa vecka i Malibu och snacka lite med honom. Han är ju han fyller 73 nu, men han tränade med mig då på 94 till 98 och sånt där. Han gjorde en tv-serie som heter High Tide.
Ja.
Han har också gjort tv och hållit på med musik hela livet, och han håller just nu på med Sammy Hagar och gör lite någon rom och sånt där. Så att det var en av de första. Och sen var det ju Olivia Newton-John då, för att det var ju en kompis till Rick då, som båda är från Australien. Och sen så blev det då en kille som har skrivit musiken till Grease där. Och sen hade vi då Backstreet Boys, AJ från Backstreet Boys, Pierce Brosnan, James Bond.
Wow, coolt. Hur är Pierce Brosnan att hänga med?
Ja, vi är ganska lika. Ja, han är född 16 maj med, och han, lika väl som jag, hatar att förlora.
Ah.
Så att vi hade ju våra tennismatcher där jag då alltid fick lägga mig, och det retade mig till vansinne, för att om inte han vann så blev han ju så förbannad och slog sönder racken helt enkelt. Och då kanske jag hade blivit ovän med honom, eller att han kanske skaffade någon annan tennisspelare som är sämre.
Yeah.
Så att det var ju mycket sådana grejer man får tänka på när man har sådana kunder, att man får liksom, för de är ju ändå diver allihop, och de måste behandlas som det, så att man måste. Jag var tvungen att lägga mig, och det stör mig än idag.
Är det någonting som du vet, har han sagt det till dig någon gång? För han har ju varit väldigt tydlig med det. Hans fru, du vet, hon är ju lite kraftig, så att säga. Och han säger det, att han vill ha henne kraftig, för att han får panikångest över att hon ska bli fitt och smal, så hon ska lämna han och gå till någon annan.
Ja, det har jag aldrig hört, men det skulle nog mycket väl kunna stämma faktiskt. För att det är ju så med många kändisar, så är det ju de som är nummer ett. Det är ju så.
Ah.
Och jag vet ju själv, när jag höll på att träna honom och han skulle göra Dante's Peak till exempel med Linda Hamilton, så hade han ju med en annan kille som tränade just på setet. För att jag såg ju bra ut och var vältränad och sånt, och det är jobbigt för dem såklart. Samtidigt som de vill se, som de ser upp till en. Så att, med tanke på Linda Hamilton, så har jag hjälpt henne med, tränat för Terminator.
Ja. Fan, vad coolt. Så du kan alltså bara till exempel sitta hemma en fredagkväll och slå en signal till Pierce Brosnan och säga, tjena, vad gör du typ?
Ja, vi ska ut till Hawaii nu över jul och nyår, så vi kan se om vi kan träffas när vi är där.
Fan. Då måste du ta en selfie där, eller selfie-klipp man, och säga det. Gultans podcast måste du fixa.
Ja, Bruce, Rick Springfield ska jag träffa i Malibu då efter nyår. Så vi ska ta en kaffe och snacka lite. Det var ju länge sedan vi sågs.
Ja. Det är roligt. Ja, men då har du gjort, inte för att skämta så, men då har du gjort ett bra jobb. För de här gubbarna, de har ju möjlighet att flytta sig vidare och få det hur bra som helst på andra håll med. Så då måste du ju ändå så hålla upp en viss nivå för att de stannar och är nöjda liksom.
Ja, men det är ju det som är hela grejen, att när man är en personlig tränare, det handlar ju inte om att så mycket som att, alltså jag vill också ha resultat, de ska bli vältränade och må bra, men framförallt så ska de ju vara glada helt enkelt. Framförallt där, för att som du säger, de kan ju byta ut en när som helst och, men samtidigt så måste man ju vara ärlig med liksom, och det är många som har skrivit tystnadspliktskontrakt med och sånt där, som så man får inte prata. Och vissa familjer blir man ju väldigt nära, som till exempel Eloise DeGioia. Hennes man äger ju det här företaget som heter Paul Mitchell, schampot och Patron Tequila, och han är ju multibiljonär. Och jag tränade henne 2 gånger om dagen, 7 dagar i veckan, och reste med dem till Aspen och till Vail i privata flyg. Och var deras vän helt enkelt, och hjälpte deras barn och så vidare. Så att det är ju, man blir ju en del av familjen, det är ju så.
Ja.
Och de vet ju om att många av deras vänner, de är ju vänner med dem för att de har pengar och kanske kan klättra på stegen och få liksom deras kontakter och sådär. Men betalar de en psykolog eller en coach, tränare, så vet de om att han får betalt. Så att han är inte ute efter mer än så, utan det är en vän som vi vågar släppa in i familjen.
Ja.
Och det var ju så, jag hade kompisar som kom och hälsade på från Halmstad, och vi skulle till Las Vegas, då fick vi ju låna då på Mitchell, han bara, jag är ju skriven, vi har skrivit företaget i Nevada och det är mindre skatt där. Så att vi, här får du nycklarna till Bentley som står i garaget, och här har du nycklarna till huset, och här har du mitt kreditkort, sa han, så jag ska lära dig hur man skriver på mitt namn när du skriver på nu när du ut och handlar sånt, och bara kör och gör vad ni vill, det står en Ferrari och en Hummer i garaget, så bara ut och kör och tanka och gör med så mycket pengar ni kan, sa han.
Fan vad coolt alltså.
Och det var ju rätt kul, för att då åkte vi Bentley från Malibu, och så hade vi en Ferrari och en Hummer i garaget, och så bodde vi i ett lyxhus. Och mina kompisar då, det var ju kul att göra det för mina kompisar. De trodde inte det var sant.
Nej, jag förstår det. En fråga där som jag är lite nyfiken på ändå. Det är det här, om jag då, Alex Gultand eller Pierce Brosnan, vi kommer till dig. Och så säger jag, så tjena dig Nick, jag skulle vilja att du tränar mig personligen här. Och så säger Pierce samma sak. Vem får betala mest?
Ja, faktum är att jag hade möte med vissa människor, för när jag hade så mycket att göra, jag jobbar ju många timmar om dagen varje dag i många år, och jag hade faktiskt möte efter ett tag, för att vissa människor, de suger så sjukt mycket energi. Och det var det som var viktigare för mig, att man skulle ha en människa som verkligen ville få resultat. Och inte kom dit och bara gnällde och sög min energi, för att det sliter så fruktansvärt mycket. Så för mig handlar det inte så jättemycket om pengarna, utan det handlar om samarbetet och att vi har samma mål och att vi har kul tillsammans. Det var det absolut viktigaste för mig. Så att du och Pierce hade väl fått samma pris, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, det är bra.
Du hade fått lite rabatt, tror jag.
Ja, schysst. Det gillar jag. Jag avbröt ju där. Du kom ju till Pierce Brosnan, men sen gick jag ju loss. Är det några mer kändisar du har tränat?
Ska vi se här. Ja, Superman, Dean Cain. Ska vi se, det såg lite still där. Jennifer Grant. Hon hade ju en pappa som hette, han var ju också en jättestor skådespelare, fastän han heter nu. Och sen har jag tränat lite med Jean-Claude Van Damme och Mickey Rourke, om ni kommer ihåg honom.
Ja. Så en dröm gick i uppfyllelse där i alla fall för dig, för du såg ju upp till Van Damme. Då har du ändå tränat med
honom. Ja, exakt. Och sen har jag tränat Chad Allen, som var med i Dr. Quinn, den stora western-serien som var då.
Ja, den följde jag och min morsa.
Så jag var ju med där också i den, bland annat som en jag rånade en affär som svenska infödingar.
Cool.
Eller svenska emigranter som kom till USA. Så jag hade en roll där. Min mamma var faktiskt över och firade jul med mig det året. Och då fick hon också vara med som extra i serien. Så det var lite kul.
Okej. Okay. Ja, det lät ju... Ja, det är spännande.
Och då var Johnny Cash med i showen med samtidigt samma dag som min morsa.
Har du träffat han?
Jajamän.
Ja, coolt. Fan, vilken legend alltså.
Ja, det har jag träffat många sådana legender där. Som, det är det som är så häftigt med Malibu. För går man på bio så sitter ju många sådana där legender i salen. Och i Malibu är väl ett av de få ställena i världen där man faktiskt kan gå ut och som kändis och vara sig själv på något sätt. Ja.
Jag tänker på det med det här med din personliga träning. Hur många gånger har, det är en liten rolig fråga, men hur många gånger har gamla tanter, du är typ rika överklasskärringar, kontaktat dig och vill bli personlig, att du ska träna dem, fast det egentligen handlar om något helt annat?
Ja, men nu, jag ska säga, alltså de kunderna jag hade, det var faktiskt mest kvinnor som var förmögna och hade rika män. Det var ju mest de som tränade, för de var ju tvungna att träna så snygga ut, och de höll ju på med det 24/7 och ta hand om sig själva och anti-aging hit och dit och. Så det var ju dem, och sen så var det en grupp homosexuella män som är jäkligt roliga att träna och som är så jävla fantastiska, för att de tänker ju bara på att de ska vara snygga. Och de såg upp till mig, de hade ingen konkurrens, en sån här manligheten styrde inte, det var det liksom att han har en snygg sexig kropp, jag vill se ut som honom, jag ska träna med honom. Så det var lite mer så, och det var ju några stycken som jag tränade där i den här, de kallade det för maffian i Hollywood då, som det är ju, ja, David Geffen är ju god vän med Sandy Gallen som jag tränade, som är manager för, eller som han är ju död nu tyvärr, men han var ju manager för Dolly Parton och Michael Jackson och Pointer Sisters och massa sådana där. Och så han var ju stor inom Hollywood-branschen, och de kände ju, de är goda vänner med Calvin Klein och hela gänget där. Så att det var ju en rolig grupp, det var ju kul när man fick komma på, man blir alltid bjuden som personlig tränare på alla fester och sånt när det var sådana tillställningar, så att det var ju jättekul faktiskt, träffa Dolly Parton till exempel.
Ja, alltså det är ju såhär, det är ju liksom old school namn då, Johnny Cash, Dolly Parton, de hade ju också velat träffa, men det tåget har gått, men
ja.
Nej, det är roligt. Här är ju utvecklingen, är den på max nu eller i USA? Eller är du maxad nu?
Ja, nu går det på. Nu rullar det på rätt bra. Och det är liksom... Det var ju så bra. Alltså jag hade det så himla bra. Jag jobbar ju sjukt mycket. Men samtidigt så hade jag ju en frihet att göra precis vad jag ville. Så när jag kände att nu räcker det och väl ej. Och nu vill jag inte vara med folk. Och då åkte jag ju ut i öknen. Till Sedona framförallt. Och det är väldigt spirituellt. Alltså där satt jag ju eller var ute och jogga mycket och mountainbikade och filosoferade på bergen och körde mitt race som jag hade när jag var liten. Jag gillar att sitta och fundera och filosofera alltså på livet. Liksom, vad var livets mening och vad det är för mening med livet. Och, alltså massa så här saker. Och även som en liten grabb så satt jag och funderade på sånt. Jag kommer ihåg... Jag accepterar ju inte allting, så fort det är någonting som inte jag förstår eller vill veta så frågar jag ju såklart i skolan, och det var ju jobbigt för lärarna, men bara en sån grej som att jag brukar ta upp det när jag föreläser, alla män har bröstvårtor men ingen som tänker på det, varför har vi bröstvårtor? Det tänkte jag på när jag var 12 och jag var tvungen att ta reda på varför det var så. Jag har ju aldrig liksom varit, jag bara accepterar inte saker, utan jag vill gärna veta varför.
Ja, nu satte du mig i ett frågetecken också. Nu får jag fråga dig, varför har vi män bröstvårtor?
Ja, det är för att vi är stöpta i samma form allihop. Och sen om vi får X, Y eller vad det är, och om vi blir man eller kvinna, då, det är för att vi ska bli lättare. För jag menar, om man säger... Vi har ju bröst för att en kvinna har bröst. Så att alla är ju egentligen kvinnor från första början. Och sen då, nu ska vi gå en djupare in här. Det är väl en podd man får säga vad man vill.
Absolut.
Och om man kollar på en killes pung till exempel, så är det ju ett snitt i den. Och det är ju liksom slidan hos en kvinna. Och penisen är ju då klitoris. Så att det är ju ganska enkelt egentligen att förstå. Så att när man blir man så växer klitoris till en penis. Och sömmen blir, så får man äggstockarna ut i pungen istället.
Wow, shit, jag hade ingen aning om det alltså. Är det
nej,
sant
det
alltså?
Är ja, det är ju ganska logiskt egentligen.
Fan vad sjukt. Det var roligt faktiskt.
Så när kvinnor då tar manliga hormoner så börjar ju tyvärr läskigt, men då börjar ju klitoris växa till en liten penis.
Ja, ah, så brudar som kör steroider då, då växer den på dem då eller?
Ja, och sen är det ju män som inte vill vara män och då kan de ju ta estrogen och då får man ju då lite tillväxt på brösten helt enkelt. Man börjar samla fett runt bröstvårtorna, det kallas ju då för bitch tits i USA. Och det finns faktiskt många barn idag som har i Sverige. Barn som sover för lite, äter för dåligt, tränar för lite. Många ungdomar idag har ju, alltså de har ju för lite testosteron, framförallt killar. Så att de redan som barn börjar ju samla fett runt bröstvårtorna. Och jag har haft en del kunder som har varit lite rädda för sina barn. Så de har ju ringt och pratat med mig om det här. Och jag har försökt hjälpa deras barn med att... Tyvärr är det så att barn idag gör ju ingenting. Och även i skolorna så drar man ner på idrott och sånt. Och det är ju tyvärr så att får man inte leka som en man när man är liten så blir man ju inte en riktig man heller. För då behöver man ju inte de här hormonerna i kroppen. Utan det blir ju mer med kost, dålig kost och ökat fettlager på kroppen gör att man producerar mer estrogen.
Oh, fan vad gött. Jag sitter och känner på mig själv. Jag har inget fett runt om där. Så då har jag lekt som en man i alla fall.
Ja, men
exakt. Ja. Är det här någonstans i karriären som du slår igenom på jänkarsidan och det snappar ju Sverige upp. Är det här någonstans de börjar få upp ögonen för dig och börjar då förhandla om att vara med i serier hemma och såna här grejer, eller?
Ja, det var lite senare där, i slutet på allting egentligen. Ja, det var väl bara lite snabbt det här förhållandet jag hade med en Desperate Housewives-kvinna där. Så, så blev det lite mer intresse av mig. Och det blev mycket så här, den nya Dolph och allt vad det var snack om. Och mycket, man blev jagad överallt och det var mycket tidningarna i USA. Otroligt mycket i USA, People Magazine och alla. Och det var mycket sånt där, jämförde mig med... Ja, Hollywoods snyggaste bröst eller vad det nu kan vara. Så var det jag, Brad Pitt och Matthew McConaughey och Justin Timberlake i samma tidning. Och
shit.
Och det var ju alltid så då, de sista 5-6 åren när man var ute och joggade och sånt, så var det alltid en paparazzi efter en. Och det var ju hela tiden. Man kunde inte gå någonstans.
Nej, men nu ska vi på hästen rejält här. Nu ska vi fråga frågor. Att vara tillsammans med en som har spelat The Housewives i den här serien. Hur träffade du henne?
Nej, det var... Jag var väl lite lost för tillfället där. och sen blev det väl så att... Hon var på gymmet och sen så träffades vi och sen så, ja. Sen blev det så helt enkelt bara.
Shit. Hur är det att leva? För det där går ju under framgångsrik kvinna. Hur är det att leva med en sån här tjej som har pengar och grejer? Och hur är det att leva med en sån tjej? Ska hon då, vill hon utstråla att det är hon som styr familjen och sköter ekonomin och grejer? Eller vad... Hur är det?
Nej, alltså det var ju... Jag har ju alltid varit som jag är. Jag har ju alltid varit... För det dröjde inte många år när jag kom till USA som jag blev stabil i mig själv. Och jag har ju alltid varit svensk, om man säger så. Har liksom träffat jättemycket folk och jobbat med jättemycket folk. Men jag har ju alltid varit samma kille. Liksom. Jag har ju aldrig ändrat. Så inte ens nu i det här förhållandet. Utan jag var ju Nick. Och det var ingenting. Det var ju jättekul att det hände grejer. Men jag visste ju också om att... Det här kommer ju inte att vara resten av livet. Jag måste ju, det är viktigt att man har kvar sin karaktär där man är från första början. Så att det blir bara jobbigt om man följer med. Det var ju mycket så här skriverier och i tv och sånt i USA under den här tiden. Och jag tog det ganska lugnt faktiskt. Jag kände att... Jag är ju jag. Sen om jag är i tidningen eller i tv, det spelar inte så stor roll.
Men var hon kär i dig?
Och så
var,
att
hon... var hon kär i dig?
Ja, men det var hon säkert.
Ja. Då måste jag fråga min sista fråga där, som där är ju bara en teori jag har. Jag vill bara se om du ens svarar på frågan, men min teori är att superkändisbrudar är sämst i sängen, för att de vet att de kan hämta en ny kille gång på gång på gång och de behöver inte anstränga sig.
Det handlar väl inte så mycket om sängen, det handlar lite om det är tjej eller kille, så handlar det lite om deras ego, tror jag.
Ja.
Jag tror så här att om man är kändis eller man är, blir miljonär helt plötsligt, så kommer den rätta personen fram. Ja. Jag tror att jag skulle inte ändra som jag skulle vinna 100 miljoner, utan jag, såklart skulle jag resa mer och ta med kompisar som inte har pengar på resor och göra äventyr med folk som jag skulle tycka är kul att ha med. Men jag som person skulle inte köpa en Ferrari för det, och jag skulle inte bygga ett jättestort hus. Jag skulle bygga en liten fin timmerstuga någonstans och ge mitt liv en guldkant och omge mig med folk som jag tycker om. Och alltså friheten framför allt.
Mm.
Och det ser man ju på många. Jag vet det är många som jag känner i USA som till exempel, vi tar han karaktären, vad heter han nu? Ja, huvudkaraktären på Dr. Quinn, han är snygga killen som var med där, långhåriga.
Ja. Som dejtar Dr. Quinn.
Ja, exakt. Ja. Jane Seymour. Ja. Han efter Dr. Quinn så han gjorde inte sådär jättemycket mer, men han drog sig tillbaka, han gillade inte The Spotlight. Han flyttade ut i Arizona och köpte ett hus, och sen har han levt lycklig där resten av sitt liv med sin familj. Och det är så lätt att man springer in i den här jäkla tunneln och hittar liksom inte ut. Och det är inte många som klarar det faktiskt. För många människor idag mår ju dåligt helt enkelt. Och det är många som strävar efter att ja, det här med att köpa fina väskor eller fina bilar och tror att man ska bygga en karaktär eller en person av saker. Vilket är inte riktigt min grej. Jag gillar mer att... leva livet uppe på en bergstopp, stiga K2 eller köra Vasaloppet eller Vätternrundan eller triathlon på Galapagos. Alltså det är det som är livet för mig. Och det, jag tror inte det är många idag som vet vad man blir lycklig av. Och det är just det jag coachar folk med och försöker hjälpa folk med. Framförallt män idag. Det är många män som har tappat sin manlighet helt enkelt. De vet inte hur det är att vara man. Och många män idag, även om de är företagsledare och framgångsrika, så har de taskig självkänsla helt enkelt. Mm. Vilket betyder då att man behöver bekräftelse. Och kanske man är otrogen eller man behandlar folk på ett dåligt sätt för att man mår dåligt själv. Och det är mycket sådana människor som jag coachar och försöker hjälpa.
Ja, det är ju bra. Det har ju gått ifrån, eller det går väl inte som personlig tränare egentligen, det går väl mer som psykolog eller?
Ja, de sista 10 åren så har jag jobbat som global ambassadör för ett amerikanskt företag och åkt runt hela världen och föreläst från 100 till 6000 personer på stora arenor och hjälpt återförsäljare runt om i hela världen och hitta meningen med livet helt enkelt och hitta sig själv. Och för att kunna vara en bra säljare så måste du sälja med empati för andra. Att man kanske vill hjälpa någon. Eller det, i min värld så är liksom den största belöningen man kan få det om man kan hjälpa någon annan att få ett bättre liv. Mm. Det är mitt jobb i alla fall. Och det är ju liksom, eller jag vet ju om att till exempel Pierce, han var jätteinställd på att hjälpa till med delfinerna i Kalifornien. Där att man ska hjälpa dem och... När man nått till en viss gräns och man har hittat sig själv, då kan man börja ha empati för andra människor. Ja. Men innan man når alltså den här pyramiden i sig själv, att man har self-management, att man kan klara av sig själv, att man mår bra helt enkelt som människa, innan dess så kan man inte gå ut och hjälpa andra människor. Och jag tror det, ju äldre man blir desto högre upp kommer man till den där pyramiden. Längst upp är det då empati för andra, att man vill hjälpa och... Så att jag försöker få folk att komma på det så tidigt som möjligt, för att det är egentligen det som livet handlar om.
Ja, spännande, för jag hade en grovt före detta kriminell med i podden för ett tag sedan. Han har ju varit med flera gånger på någonting som heter 12-stegsmetoden. Ett av de stegen, det är faktiskt att när man har hjälpt sig själv och är klar, då ska man hjälpa andra. Och exakt. Få dem ur. Och då har man lyckats också med den här 12-stegsmetoden.
Exakt. Ja. Och jag brukar föreläsa för skolan och sånt där, så brukar jag alltid prata om det här med Jag brukar säga så här att jag skulle också kunna vara en rånare. Jag skulle också kunna spränga en bank. Men när jag var liten så valde jag en annan väg. Jag hittade den här vägen. Jag fick det här som jag hade genom att dyka i grottor, hoppa från klippor, utsätta mig själv som till exempel Robinson och massa sådana här utmaningar man kan göra istället för att bli destruktiv.
Mm.
Och ungdomar idag, de har ju tappat sin kontakt med sina föräldrar, lite sådär tycker jag nog allt. Föräldrarna har inte tid för de jobbar mycket och barnen får hitta på saker själv. Och det som jag alltid säger, människan älskar ju att ha och lösa problem. Vi mår bra av att lösa problem, och har vi inga problem så skapar vi problem. Och då menar jag alltid på att jag har skapat problem för mig själv genom att utsätta mig för fysiska och mentala utmaningar hela mitt liv, från att min pappa fick cancer när jag var 18, för att kunna få den här bekräftelsen istället för att hitta på saker. Det var inte så till exempel på Robinson när vi satt där utan mat och att jag byggde en hinderbana i skogen. Jag hade ju redan problem som jag var tvungen att lösa med mat och boende och sånt där för att vi inte skulle frysa och sånt där. Så att, har man inga problem, och ofta har vi det för bra idag som människor, så och därför skapar vi problem med oss själva. Vi tror ju att vi inte är goda nog hela tiden. Jag brukar alltid säga så att det finns ju bara en Nick och det finns ju bara en Anders. Varför ska man jämföra sig med andra människor? För att, varför kan man inte bara vara nöjd med den man är själv?
Ja.
Och är man inte nöjd med sig själv så får man göra någonting åt det. Och då kan man ju få hjälp med det här. Men det finns alltid... det finns ju massa olika vägar man kan gå för att få hjälp. Man kan köpa en boll som man tränar med, eller man kan göra ett nyårslöfte nu när vi pratar om nyår. Det säger man, ja, i oktober säger man, nu till nyår ska jag börja träna. Och vad händer när du har sagt det där? Jo, då skaffar du en tränare och det är de andra. Då får du en belöning i oktober därför att du är så himla duktig, för att du har tagit ett beslut.
Ja.
Men samtidigt så lurar du dig själv i 3 månader till att fortsätta röka, fortsätta dricka alkohol eller fortsätta att leva ett dåligt liv. Och ju närmare du kommer jul och nyår, desto mer anledningar hittar du på i huvudet att inte börja en ny livsstil. Och därför så finns det ju inga, liksom, man ska aldrig sätta en plan, där man ska ju börja med en gång. Sen behöver man inte börja med alla de här 10 sakerna man behöver, utan man börjar med 1 eller 2 saker, så har man åtminstone börjat.
Ja. Ah, ja, jag håller med dig fullt ut, men du är inte så känslig för språket, och det här är din fripod, så jag säger också vad jag vill. Men det där är ju, det du nämnde lite lätt där, men betoningen av att föräldrar är för upptagna idag eller skiter i, den är ju väldigt stor, för folk är ju idioter idag på riktigt. Alltså jag märker också en ändring i samhället, brutalt hur jag hör hur barn pratar med sina föräldrar. Typ, jag kan höra det när jag hämtar mina unga på skolan, så hör man andra föräldrar bara, eller andra barn säger till sig, för din jävla käring, du är världens sämsta mamma, jag hatar dig, du är ful och äcklig. Ja, men lilla Kalle, nu åker vi och köper lördagsgodis istället så du blir på bra humör. Fan, det blir inget lördagsgodis om man har den attityden, eller om man gör på det sättet.
Nej. Ja, men barn har inte respekt för sina föräldrar längre, för det finns ingen respekt, för man kan inte respekta en förälder som inte, man måste ju vara ett bra föräldrar för sig själv och för sina barn. Och när jag har min dotter, när hon är här, och hon vet ju om att en nej betyder nej.
Ja.
Och vi köper inte massa saker hos mig, utan hos mig så åker vi skidor, vi klättrar i träd, vi åker till Mallorca och hajkar, vi åker till Chamonix och hajkar, vi åker till USA och åker skidor. Vi gör saker hos mig. Hos mig köper man inte saker, men det gör man hos hennes mamma då.
Ja, det är ja. Och det är ju så som det är. Nej, för hur som helst, det kan man ju fråga dig nu, du som har varit ute och rört på dig mycket i världen och sånt. Hur ser du på Sverige? Hur ser du på Sveriges utveckling?
Från mitt hjärta så känner jag jag är otroligt ledsen över hur Sverige ser ut idag.
Ja.
Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att alla människor i det här landet går runt med skygglappar.
Mm.
Jag tycker det är jättetråkigt. Jag tycker det är jättesynd om jättemycket människor i världen. Men Sverige är bara en liten nation och vi kan inte hjälpa alla, tyvärr. Och ska man hjälpa folk så måste man ju ändå ha en plan för att kunna hjälpa dem. För annars blir det ju synd om de som kommer hit med. Så brottsligheten har ju ökat. Och vi vet ju vad det är, men det är ingen som vill säga vad det är. Och jag tycker det är jäkligt tråkigt att vi ska ha det så här i Sverige. Att min mamma inte ska kunna våga gå ut med sin hund på kvällen. Eller att min tjej inte våga gå ut och springa, utan att jag tvingar med henne att ha pepparspray med sig. Eller... det ska inte behöva vara så i Sverige. Så att det tycker jag är jäkligt tråkigt. Och ja, jag önskar bara att... Men ja, man söker ju andra alternativ. Var skulle man kunna bo någon annanstans? Var skulle man kunna flytta?
Ja, jag vet det. Jag förstår det. Nej, men det är ingenting att hymla om heller. Alltså, det är ingenting som jag har... Jag vet exakt vad du menar. Jag har själv massa invandrare som sköter sig bra som jag jobbar med. Va? Jag har inte några problem med det. Men det finns en bred skala som kommer hit som inte gör rätt för sig. Och jag har pratat med i den här podden med folk som är väldigt insatta i juridik, lagar och rätt. Ja. Och gettorna, de är alltså inte gettorna, men förorterna, de blir getton. De har egna regler där ute vissa. Alltså, det är så.
Jag tycker att det måste finnas en lag att ja, vi tar hit folk och vi hjälper människor, men som i USA och som i Australien och som många andra länder, så att sköter du inte dig, tyvärr, då är du inte välkommen. Du kan ju inte komma till USA och tro att man ska få stanna kvar om man våldtar en kvinna till exempel.
Nej, det...
Våldtar du en kvinna i Fiji, då får du livstidsfängelse.
Ja.
Skulle jag gå och råna en pensionär i USA när jag bodde där, så skulle jag åka ut direkt.
Ja.
Det finns ju inte skulle jag behöva gå på rättspsykiatrisk vård. Det skulle jag aldrig få i USA, för att jag går och rånar en äldre dam eller våldtar en pojke. Det skulle liksom inte funka, utan vi har lagarna i Sverige är alldeles för milda.
Det måste
tuffa till sig, och det, alltså jag känner många poliser, och det, alltså jobba som polis idag i Sverige, eller brandman som jag också gör, jag jobbar ju deltidsbrandman. Det är fan inte roligt, alltså det går till jobbet varje dag som polis och inte veta om man kommer hem till sin familj igen på kvällen. Det är jävla inte roligt, och sen att man använder sina vapen och det kanske blir fel ibland, men vem skulle vilja jobba som polis idag? Det är fan inte kul, alltså. För alla som gnäller och klagar på poliserna i Sverige, de borde jobba som polis en dag ute i Rinkeby och sånt.
Mm. Jag har ett praktiskt exempel. Där snackar inte jag än som utvisning, utan där snackar jag ju avrättning på det. Men det är ju det här fallet nu som var. Det är ju nere i Malmö, tror jag. Det är en kille, han får ju nu, för fick han 900 000 ungefär, fick han ju av oss skattebetalare då, för att han satt häktad för länge. Ja. Nu vid det här fallet då, där de våldtog och torterade en kvinna i flera dagar.
Ja.
Han fick nästan 900 000 tror jag, för att han satt häktad för länge på grund av att de hade gjort en miscalculation på åldern där.
Ja, jag kan inte ens berätta sånt där för mina amerikanska vänner, för att de tror inte det är sant. De undrar ju liksom, vad är det för regering? Man blir så förbannad, så jag kan inte ens tänka på såna här saker, för att det går inte.
Nej. Ja, grejen är att jag reagerar på detta, det är ju för att jag börjar reagera. Alltså nu ska vi vara jävligt klart. Jag vet fullt ut. Ska man ha förakt, så ska man ha förakt mot dem som missköter sig. Det finns också de som gör fruktansvärt bra ifrån sig. Så enkelt är det bara. Men jag börjar ju också, jag är ju adopterad, jag är ju mörkhyad. Ja. Jag har ju bott hos svenska föräldrar sen de var ju nere och hämtade mig, alltså när jag var några månader, vad jag nu var. Men jag börjar ju få smaka lite på detta nu, på folk som missköter sig då överlag. För nu börjar jag också hamna över på den sidan att jag stoppas i det facket också, att jag inte skulle sköta mig.
Ja, det är så jävla tråkigt, så det är inte sant.
Ja.
Det här med man drar rasistkortet hela tiden här i Sverige. Jag har bott i USA där det är multinationaliteter, och liksom, det har inte med rasisterna. Ja, det handlar ju om att regeringen inte sköter sitt jobb, helt enkelt. Det får ju inte gå till på detta sättet. Och svenskarna är ju så jävla mesiga. Det är ingen som vågar säga någonting. Mer och mer blir det ju, men det måste ju ändras.
Ja, någonting måste ju göras, för jag vet ju det själv. Alltså jag har varit jävligt layback med det innan, men jag vet ju det nu. Alltså jag ska skicka mina ungar snart in till stan och grejer på skolan. Alltså jag bor ju i Uddevalla just nu, men jag har ju bott i Trollhättan. Men vi har haft några riktiga jävla brott rubricerat här det senaste. Det har varit med på rekordbrott, eller om man ska säga, några av de värsta grejerna. Ja. Så nej, vi får allt hålla i hatten här, för annars får den byta land till slut. Så enkelt är det bara.
Ja, nej, men det kommer bli inbördeskrig snart. Förra sommaren så tog jag ju en i Kungsbacka som stod och viftade med kniv mitt inne i stan. Jag hade varit på, skulle köpa fridagsmys, jag och tjejen och min dotter. Och var på väg hem mitt i stan. Och så stod den killen med en stor kniv. Den var 30-40 cm lång. Och högg mot en vakt som var på väg till sitt jobb. Han hade inte ens kommit dit. Så han stod med batongen och skyddade sig. Jag sa till min dotter och min tjej. Nu går ni hem så tar ni grejerna så jag måste hjälpa honom. Så jag gick dit då. Och då fick jag ju liksom. Då blev jag Terminator med en gång.
Ja.
Så jag tänkte, en sak ska jag göra. Så jag satt och gå fram och slåss med honom. Han har någon sån kniv, men jag ska följa honom. Och han får springa långt och snabbt. För jag kommer följa honom tills polisen kommer, helt enkelt. Men när han såg att jag kom mot honom i raska steg så började han gå därifrån. För han såg att nu kommer det två. Och då började han springa därifrån och jag började jogga lätt efter honom. Sen vände han sig mot mig. Det stod ju Expressen här med. Och sprang mot mig och så skrek, jag ska döda dig, skrek han. Och jag bara, okej. Okay. Så tänkte jag snabbt då, hur ska jag göra? Ska jag ta honom eller ska jag springa undan? Jag visste ju inte om min familj stod och tittade på. Så att jag sprang undan och sen fortsatte jag springa efter honom. För han fortsatte längre bort och sen så såg jag en pinne som låg på marken. Jag tänkte, den måste jag ha för som tillägg. Så nu kan han komma igen så ska han få, tänkte jag. Mm. Och han sprang in och gömde sig runt husen där och försvann runt ett hus och... Jag fick ju springa runt och ta en stor sväng runt så att han stod och gömde sig bakom hörnet. Och, men sen försvann han och då sprang, han hade sprungit in i huset helt enkelt, in till sin familj. Så vi höll i huset då till polisen kom och det var ju rättegång där. Då fick han ju 19 månader i fängelse och så utvisning, men det blev ju överklagande så att han kom ut efter 5 månader tror jag. Han fick stanna kvar såklart. Och det är jävligt tråkigt för att hans anledning, han satt ju och skrattade i rätten och han hade fått den från Allah då att han skulle få, om han dödade en person så skulle han få stanna kvar i Sverige. Det var hans mål. Så att han, det var ju ett allvarligt läge och det är jävligt tråkigt att våra barn ska se detta för att vad som händer med de svenska ungdomarna med och, eller barn som du till exempel som har bott här och uppväxt i hela sitt liv. De lägger ju ribban så mycket högre. Det är okej att kalla en pensionär för en hora. Eller, så ribban läggs ju så mycket högre. Vi blå, alltså svenskar som har bott här, födda här. Vi hade ju inte den ribban här. För 20 år sedan så hade vi respekt för de gamla. Vi hade respekt för våra lärare. Vi hade respekt för våra föräldrar. Det finns ju inte längre idag.
Nej, det gör det. Nej, det är kört. Det är borta för länge sedan.
Så att det här kommer bara bli värre och det kommer att dra med alla ungdomar till exempel i Sverige.
Ja. Men vad har du för tips? Du som har mycket teorier och står på det på det du säger. Vad har du för tips? För att det här är en jävligt svår linje att gå tycker jag. För om vi säger nu hypotetiskt, nu pratar vi om... vi pratar både, det står en grupp med svenskar och invandrare på 40 personer vid gränsen, ja. Säger vi. Ja, jag glömmer svenskarna då. Men säg att det står en grupp på 40 personer. Och i den här gruppen så vet vi klart och tydligt att 10 kommer sköta sig och jobba sig svinbra och bidra till välfärden. Resten kommer inte. Hur ska du kunna pricka dem?
Alltså plocka ut dem ur gruppen?
Ja, hur ska du kunna göra det på snabbt effektivt sätt när du behöver göra det? För det är det som Sverigevänner och såna här grejer säger. Att man kan skildra på dem vilka som är bra och vilka som är dåliga. Hur gör du det i en intervju?
Ja, men jag har gått fram. Det var förra sommaren så var det också ett gäng blandat invandrare och svenskar som gick över torget till Kungsbacka.
Mm.
Och så hade de en stor bergsprängare på ryggen så hade de musik på. Jag ska knulla din mamma, jag ska knulla din farmor och allt vad det var. Och jag bara, nej men det går inte, nu måste jag gå fram. Och de var ju 20-25 stycken.
Mm.
Så jag gick fram och frågade, vem är chefen här? Så, vem är det som bestämmer den här gruppen? Och då svarade jag egentligen, vadå, vem är du? Jag är Nick, sa jag. Och jag bara undrar från mitt hjärta, liksom, vem är det som bestämmer här? För att det ni håller på med här, det sitter pensionärer där, det sitter en barnfamilj där och det sitter folk runt omkring. Och det ni gör, det är inte skönt. Alltså, det blir ingen skön stämning här på torget.
Har du en neutral ton här? Eller är du...
Jag har en jätteneutral ton. Jag försöker prata med dem. Men det blev ju så att även de svenska killarna som var där, de bröt ju också på som att de var invandrare tyvärr.
Mm.
För den ena svensken kom fram och sa, vad ska du göra ikväll? Jag sa, vad sa du? Är inte du svensk? Sa jag.
Ja.
Så varför bryter du? Är du också inflyttad? Så, på skoj.
Ja.
Men det slutade med att den ena, alltså de började ju hetsa till det mellan varandra. Så att jag sa, vet du vad? ni kommer, när ni har växt upp så kommer ni förstå vad jag menar. Men idag är det inte ens lönt att prata med er, så jag kommer gå härifrån, sa jag. Och det gick helt enkelt inte att prata med dem, för att de äger upp varandra. Mm. Så att det blev liksom det blev en taskig känsla, och jag var själv med 25 stycken ungdomar mellan 14 och 16. Så att jag hade dem runt mig, bakom mig, över mig, så att jag fick backa väck. Och jag ville bara gå in och fråga liksom, varför? Liksom, helt enkelt, varför gör ni så här? Mm. Vad är det ni vill åstadkomma med det här beteendet och så vidare? Men det gick helt enkelt inte. Så att jag tycker att man måste skärpa straffen överhuvudtaget.
Mm.
För ungdomar. Och det måste bli straff på allt det där. För att idag kan man göra nästan vad som helst om man får inga straff. Det är det första man måste göra. Och sen måste man aktivera ungdomar. Jag tycker fotboll till exempel är superbra. Jag tycker man måste få tag i dem och ge dem en typ av belöning eller utmaning. Man måste utmana dem på ett nytt sätt. För att, som jag sa innan, har man inga problem så skapar man. Och de är ju ute efter någonting. Det är därför de skapar problem. De tycker det är spännande. Och råna en pensionär. De tycker det är spännande att utsätta folk för rädsla, spränga hit och det. De tycker det är jättekul och jättespännande. Men vi måste skapa någonting som, något annat som de tycker är spännande. Föräldrarna har inte tid. Regeringen, kommunerna har inte tid. Det finns ju inga pengar längre. Så att vi har ju tagit in för mycket folk alldeles för snabbt. Så att vi måste sluta och ta in folk. Och vi måste styra upp det problemet för jag har hemma innan vi kan börja ta in mer folk, helt enkelt.
Och vad din personliga åsikt, vi kan inte med det. Vi ska ju, för du måste ju känna folk som är invandrare i Sverige här också som sköter sig med.
Ja, absolut.
Hur findelar du detta så du inte trampar på någons tår, att du tycker alla är skit, om man säger så?
Jag tycker inte alla är skit, långt ifrån. Jag tycker det finns ingenting som är finare än en invandrare som faktiskt har landat i Sverige, alltså jag vet inte hur jag ska säga det, som har empati för, eller de behöver inte ha tacksamhet för att de har kommit hit, att de har landat, och att de, man blir nästan förvånad ibland när vissa kommer fram och de bara är liksom så där sköna. Man blir nästan, jag börjar nästan gråta ibland för att jag tycker det är så fint på ett sätt. Mm. För man har sådana förutsatta meningar om hur alla då invandrar. Och du har ju också, som du säger, fått en liten stämpel på att du hamnar i samma fack. Och det är så orättvist. För vissa gör ju faktiskt något bra i Sverige. Och det är den lilla gruppen som måste styras upp.
Det är så sanningen. Det är exakt det jag tänker. Det är den lilla gruppen. Den måste, ja, det får man äntligen, jag vet inte fan, man får gå på den hårt faktiskt nu.
Men vad jag tror det allra 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 bästa är, det är att invandrare själva går ihop och säger nu får det fan räcka. För svenskar kan inte göra det, för då åker man på det här med rasist, utan det är ju ni då, till exempel du skulle starta någonting, att dra in andra som har kommit hit och starta liksom en grupp och säga fan alltså, kom igen nu kompisar, nu räcker det, vi har fått en chans, vi är i Sverige nu, alltså det är inte så jäkla kul att bo i Afghanistan idag, det fattar ju jag med, men de är ju och så, jag tror det måste komma från invandrarna själva, att de liksom står upp, men det är ju som sagt, det är en väldigt liten grupp av alla som har kommit hit som missköter sig, så att ja, det är svårt det där.
Ja. Ja, vi fick en liten diskussion om det i alla fall. Men ja, är det lösningen på det? Det är svårt. Men tankar finns ju. Men det är inte vi som styr det där tyvärr. Det är det som är problemet.
Nej, det är ju det. Och tyvärr så är politiken då, den är styr på så sätt att man ska säga och göra saker för att få rösta helt enkelt. För sticka ut, det vågar man inte som politiker då. För då blir man ju rasistkastad. Och det är så tråkigt hur det fungerar i politiken idag i Sverige. Vi borde ha någon som vågar säga hur det ligger till och vågar faktiskt göra någonting åt det.
Ja.
Och det betyder inte att man inte ska ta in invandrare med eller skicka ut alla, utan man måste dra gränser. Man måste ha en lag som folk måste följa helt enkelt, annars får man åka hem helt enkelt. Och så är det. Och så får ju vi göra. Jag menar, gör vi fel så åker vi i fängelse. Det är lite, om vi eller du eller jag skattefuskar, då får vi ju 4-5 år i fängelse. Det är bara så.
Ja, det ska gudarna veta. Det ja, märks alltså, om du gör något fel.
Ja, exakt. Vi får ju också parkeringsböter. Skillnaden är ju att vi betalar dem. Och det måste ju finnas lagar, det måste finnas gränser, det måste finnas... sen att man har olika religioner och kulturer och sånt, det är ju bara skönt. Alltså, det är ju kul då. Om man tänker tillbaka som förr i tiden när man växte upp, så de här länderna som man såg fram, flygande mattor och sånt där liksom, det var ju rätt så häftigt när man såg det liksom på Disney-film och sånt där. Då såg man ju upp till det här folket liksom som kom där nerifrån, men nu har man ju fått en helt annan syn på det, för det funkar ju inte riktigt likadant.
Nej.
Tyvärr.
Nej, det är så. Jag håller med. Jag vet inte riktigt. Vi pratar om det ofta. Jag är väldigt fritänkande och så. Men vissa grejer stör mig. Och särskilt när... Ja, det är ju som du säger. Jag är också för svenska. Det är ju så... man sitter ju ner och håller käften fram tills det drabbar en själv. Och nu börjar du ju klättra lite på mig. Klättra på mig lite. För jag har ju väldigt unikt utseende. Du vet, jag har ju guldtänder då till att börja med. Halva överkäken. Ja. Och jag har ju synlig piercing i ansiktet. Och jag gillar lössittande kläder och sånt där. För jag är van med det på något visst. Sätt. Men du vet, det går fan inte att gå på någon arbetsintervjuer har gått lätt nu då, för att jag kan prata för mig och sånt, och jag har ett stabilt CV, va, men jag har ju varit på banken och såna här grejer där de kommer in och frågar, och vi har varit olika parter då vid lägenhetsförsäljningar och grejer. Ja, det måste vara du som är Alexander. Så går de ju fram till den andra personen då. Och sen har jag suttit på arbetsintervju också där jag ska komma in klockan 11 till exempel. Så kommer de ut och tittar. Ja, det finns ingen Alexander där ute. Jo, jag sitter där. Men ni kan börja med att fråga vad jag heter liksom. Så hade ni ju det inte varit några problem. Så att jag börjar märka av det lite.
Ja, ja, men så är det ju. Det är ju. Så fort man sticker ut så blir man ju... Då blir man ju liksom utanför. Det är ju så. Sen om man är frispråkig och... Det var ju samma sak i Robinson. När man säger vad man tycker och tänker så blir man ju smutskastad. Det är ju bara så.
Var det något? Ja, vi ska tillbaka till dig. Nu har vi tagit lite. Det handlar ju om dig i det här avsnittet. Vi ska tillbaka till dig. Har du något praktexempel på det här Robinson då, som du är med i, som du sticker ut med, som du får dig näsbränna eller vadå?
Nej, men alltså första gången jag var med så... Ja, när man blir hungrig och man blir irriterad, för det blir man ju när man inte får mat på flera veckor, då har man inte liksom, inte jag i alla fall, jag är inte den som håller käften, utan jag säger till när folk beter sig på ett dåligt sätt, och de flesta gör ju inte det, för det, och säger man då man tycker och tänker så får man skit, och då går ju de svaga människorna ihop och röstar ut den helt enkelt, det är så det funkar, så funkar jag egentligen samhället idag med. Och ett praktexempel är ju på Robinson, hur folk paktar ihop sig och röstar ut dem som eventuellt skulle kunna vinna över dem om det var en individuell tävling. Och det var ju samma sak första året när jag sa till hon, den här Victoria, att för hon gick runt och skulle göra sig till hela tiden och prata engelska så fort det var någonting, och jag frågade, varför pratar du engelska? Det är för att jag var tillsammans med en engelsk kille i ett år eller vad det var. Okej, ja, men jag har bott i USA i 24 år, men jag pratar inte engelska för det. Och så var det en dag, vi skulle leta efter en skatt på stranden, och så skulle hitta den skatten då. Vi hade letat i flera timmar, alla var trötta och svettiga och jävliga. Och så ska hon då göra sig till, och jag bara, fan, du kan väl prata svenska, det här är faktiskt en svensk tv-show. Och då fick hon ju spel där, och då började jag analysera liksom hur man kan reagera på ett sånt sätt, och varför gör hon så. Hon flyttade ju från vårt läger och bort dit och skulle tjura och sånt där, och jag skulle gå bort och be om ursäkt. Jag sa, nej, jag har inte gjort något fel. Utan det som det är. Så packade de där svaga tjejerna ihop sig, den gruppen som hon var med, och röstade ut mig direkt.
Mm.
Och det var ju några killar som hängde med såklart också i den. För de såg ju mig som en... det var inte bra att ha med mig där bland tävlingarna.
Nej, det hade jag ju inte heller velat ha dig som motståndare i Robinson. Vältränad och... Nej, det är inte roligt att tävla mot dig alltså.
Yeah. Nej, så att jag tycker att det, även idag i vanliga livet när folk pratar massa skit och bullshit, så brukar jag också bara ta till liksom. Fan, nu räcker det liksom. Alltså, jag känner så här att i livet, speciellt när man blir äldre, så tycker jag att man kan ju välja sina vänner framför allt, men måste man omge sig med folk som inte kanske... Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att man ska få säga vad man tycker och tänker. Sen måste man kanske tänka två gånger innan man säger saker. Jag tycker inte om att säga saker för att trycka ner folk eller så, men man kan ju ändå ifrågasätta liksom, varför säger du så? Mm. Eller jag brukar ofta säga så liksom, hur tänker du nu? Eller fan vilken, du är ingen skön typ alltså. Så här kan man inte säga om den här tjejen. Eller, ja, vi var på en middag häromdagen där det var snack om tjejer, respekten mot tjejer och sånt där. Jag sa ingenting först. Och sen tänkte jag, nu får det fan räcka. Och så sa jag till, nu behöver jag inte prata om det, vad som hade hänt och så, men så sa jag till den här killen, men fan, tänk om det hade varit tvärtom då? Tänk om hon hade gjort så mot dig som du gör mot henne. Hur hade du känt då liksom? Och han fick ett jävla spel och skulle hota mig till livet och det ena med andra. Och jag tycker det är rätt så kul att ingå liksom i en konversation som är, för jag analyserar ju folk såklart direkt och ifrågasätter deras personlighet och självkänsla och sånt där. Jag tycker det är intressant att få igång en diskussion helt enkelt utan att skrika och sånt. Man kan ställa frågor helt enkelt och verkligen mena, hur fan tänkte du där liksom? Mm. Lite som Maja Snickan och så lite Dr. Phil då i samma, så man försöker liksom, och det är det jag drivs av, att hjälpa människor. Till exempel jag var på träningsläge med en grupp uppe i Dalarna för ett tag sedan, och då tränar vi mycket, men så föreläser jag 2-3 gånger om dagen om olika saker. Och tredje gången vi skulle träffas så var det en tjej som kom för sent varenda gång. Och det stör ju mig med, för att det har ju med respekt att göra mot alla andra. Jag skiter i det, men de andra fick ju stå och vänta ute då när vi skulle ut och gå på morgonen. Och så kom hon, den här tjejen, för sent då. Och så säger jag till henne, men nu är det tredje gången du kommer för sent. Varför kommer du för sent varenda gång? Så hon, ja men vadå, jag måste ju kamma mig och jag måste ju kissa. Och så. Jag bara, du vet du vad? Jag tror inte på dig. Berätta, vad är anledningen till att du kommer för sent? Och då börjar hon gråta, för att det är ingen som har sagt så till henne innan. Men jag vill ju veta, varför kommer du för sent? Det är ju synd om det, du ska gå och tro att det beror på att du måste kissa och kamma håret. Det är ju inte det handlar om. Så nu måste vi ha lite insikt här. Och det är mycket så mina läger. Jag hjälper folk på det sättet. Att det är lite Tony Robbins, Aja Snickan i det hela. Efter en liten diskussion där på 5-10 minuter så kom det fram till att hon hade varit gift med en narcissist till man, och hennes mamma i alla tider har varit väldigt kontrollerande över henne. Så att så fort hon ska göra någonting så har hennes mamma lagt sig i. Om det så är att köpa möbler till sitt hem eller köpa kläder till sina barn, så har mamma lagt sig i alltihop. Mm. Och mannen då som har varit en narcissist och tryckt ner henne. Så att det enda hon kunde kontrollera i sitt liv, det var att komma för sent.
Mm.
Och det kan man ju, hon kunde ju levt med det här resten av sitt liv, men hon var så otroligt lycklig att hon har fått insikt i sitt liv på en sån skitsak, att man kommer för sent hela tiden. Det har man ju alltid undrat varför vissa människor tycker det är kul att komma för sent till flygplatsen och sådär. Men det är ju för att det är någonting som är liksom, oftast i det förflutna, som driver människor till att bete sig på olika sätt. Och människans beteende är ju någonting jag verkligen brinner för. Jag tycker det är otroligt intressant.
Ja, det hör man när du snackar, att du är intresserad av beteende och människan. Det hörs klart och tydligt.
Ja, så att, det händer mycket sådana grejer när jag kör sådana här helger med. Det brukar ju vara 30 personer. Och sen kör vi ju resor till USA med till Sedona. Då är vi ute och rider med cowboys och vi har föreläsningar med riktiga Navajo-indianer. Och vi bestiger vulkaner och vi hajkar Grand Canyon. Och sen är det ju ett djupt snack liksom med på kvällarna. Om saker och efter en hel dag ute och hajkat i naturen och kom hem på kvällen, man käkar lite, grillar lite, tar ett glas vin kanske och en Bud Light, så är alla väldigt så här emotionella, speciellt i Sedona, för det är mycket energi som flödar där, mycket vortex och sånt där, så att man blir väldigt känslig. Mm. Och det räcker ju egentligen att man tittar på en person egentligen och så ser man ju rakt in i deras själ. Och så räcker det verkligen med att ställa en fråga och verkligen mena att, hur mår du egentligen? Och är det en genuin fråga, om man verkligen menar vad man frågar, så händer det magiska saker.
Ja.
Och det är så, jag tycker det är, livet är så himla kort. Det är folk som lever liksom i en bubbla hela sitt liv utan att så ha insikt i sig själv, i sina egna beteenden eller i förhållande med sina kompisar eller barn eller sin fru eller man. Hur man lever ett destruktivt liv kanske ibland, om man går in och det bara går liksom i en turbin hela livet utan man stannar upp. Liksom, vad fan är det jag håller på med? Vad är det som händer? Varför bråkar jag med min fru? Eller varför bråkar jag med mina barn? Eller varför, att man har ingen liksom insikt i sina beteenden. Utan ofta är det ju så att, jag brukar säga så, finns det inga soldater så är det inga krig heller. Nej. Och det är ju, alltså, jag brukar alltid, man läser väldigt mycket av sig själv genom att hjälpa andra.
Ja, det gör man.
Och det har jag gjort hela mitt liv. Jag har ju älskat att hjälpa andra, föreläsa för stora publik och sånt. För att det har ju varit ett sätt för mig till exempel att överkomma min rädsla. När jag var liten, att gå ut på en scen där det står 5000 personer och bara skriker. Och så ska jag berätta om någonting då. Jag tar ett exempel. I Skandinavium för 4 år sedan skulle jag föreläsa för lite över 5000 personer. Och skulle jag föreläsa om rädsla och kärlek den här dagen, så tänkte jag, vad är det värsta jag vet? Ja, det är ju dansa och sjunga. Jag tänkte, jag kan ju inte dansa på scenen, men jag kan ju sjunga. Och det är någonting som ligger varmt runt mitt hjärta med liksom att sjunga om något fint. Så att då hade jag en bild på min dotter och så sjöng jag den här countrylåten If Tomorrow Never Comes. A cappella då för 5000 personer i Skandinavien. Och då får man ju liksom tänka, liksom, varför jag gör det här? Ja, det är för att bevisa för dem att jag vågar. Och vågar jag så vågar de. Mm. Och sen det, att vilka fler artister har varit i Skandinavien? Ja, jag vet inte, Rolling Stones och Bruce Springsteen och så Nick Söderblom då. För att man hamnar i en ganska skön grupp som har uppträtt i Skandinavien. Och sen så var det såklart en otrolig personlig utveckling för mig själv. Att ställa mig på scenen och sjunga a cappella. Och dessutom mitt i låten så började jag gråta. För att jag tänkte på min dotter. Och det blev ju så verkligt liksom. Och om jag då som en tuff kille som jag kanske ser ut ibland visar känslor på en scen, att våga visa känslor, då vinner man ju allas hjärtan.
Mm. Ja, visst fan det är så. Det är det som är med stora tuffa killar, att det finns känslor, men det är ju där, ja, det är det som är bra att det finns fortfarande, för det är lite så att vi visar inte mycket känslor i dagens samhälle så. Man måste, nej, hålla på sin image.
Och det är det många män idag faktiskt springer runt och lever på en image och det ena med andra. Och i själva verket så är de ganska svaga. Så att, jag har faktiskt börjat coacha en hel del män nu som behöver, som jag säger, man up. Det är som man säger i Vilda Västern, en cowboy. Man up. och vi kommer köra en resa i höst nu för män bara till USA. Där vi ska man up och vi ska snacka om känslor, vi ska gråta tillsammans, vi ska bestiga berg, vi ska ha möte med indianer, vi ska vara ute som cityslickers i den här filmen, vi ska ut och rida och bli skiterna och riva upp oss lite, blö lite och ut och köra motorcykel i öknen och skjuta revolver, kasta lasso och en hel sån vecka för bara män. Där vi också då, vi får göra saker som vi har drömt om när vi var barn, om man kollar på sina westernfilmer och sånt där, men också snacka genom män. Liksom. Det handlar alltid oftast om kvinnor, hur kvinnor mår och hur kvinnor känner. Men det är ingen som tänker på männen. Aldrig någonsin, för vi ska vara supermän hela tiden. Och det är ingen som ska fråga oss liksom, hur mår ni egentligen? Eller hur gråter ni någonstans? Eller varför visar du aldrig känslor? Och så vidare. Som igår kväll, vi satt och kollade på en film hemma, då satt jag här med tjejen och stålipade och kollade på en film på tv.
Gör du? Grinar du till film?
Ja, för fasen, det är klart. Och det är en film som heter The Miracle. Det handlar om en dotter till familjen då som har blivit sjuk och har fel på magen och kommer dö.
Fan, The Miracle.
Ja, den är riktigt bra. Den måste ni se. Den
måste jag kolla.
Och det hände ju någonting då så att det löste sig till slut. Och det är så, jag gillar fina historier. Ja. Om man då kan ha koppling till sitt egna förflutna kanske, om man gräver upp det här. Det enda sättet man kan läka på, och det är ju liksom att låta det läka. Jag måste bara berätta också, på tal om läkaren. När jag var i USA, alltså, när min pappa här precis hade dött, så körde min bror ihjäl sig också. Ja. Och då hade jag ju, det var ju jättejobbigt att åka tillbaka till USA efter det. Men då hade jag just den här läkningen. Då hade jag ett ställe, ett gammalt indianreservat i Malibu, faktiskt uppe på toppen på berget. På en röd sten satt jag varenda kväll efter jag jobbat färdigt med ett sexpack Bud Light. och kollade på solnedgången, och när den hade gått ner så kom månen upp, och då satt jag där och grät i så många timmar det behövdes, och så tog jag en öl tillsammans med min bror helt enkelt. Och det var liksom hans tid jag hade för att läka liksom.
Så, det, så du vill säga mer eller mindre att du, eller, du har haft spiritual connection, eller vad man ska säga?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Jag är mycket inne på det området. Det kan man inte prata så mycket med folk här i Sverige. Men i USA är det en helt annan sak. Där är de flesta religiösa eller spirituella. Jag tror mer på det spirituella. Och ha kontakt med liksom det spirituella och känslor helt enkelt.
Det är lite coolt faktiskt. Jag är lite nyfiken på den världen, men det är ett annat poddavsnitt det.
Ja, exakt.
För det är stort.
Ja, det är det. Ja. Det har hänt massa saker för mig inom just det området.
Fan, det är nästan som vi får boka upp ett avsnitt till när du kommer hem från USA. Och dratt ett spirituellt avsnitt. Det hade varit fett faktiskt.
Ja, det kan vi göra. Vi snackar lite om det är massa saker som har hänt med indianer och sånt som man kan berätta.
Ja, fan. Intressant. Nej, det ska vi snacka om efter detta. Kan vi boka upp något nytt? Men du, jag tänker så här, det är ändå så ditt avsnitt, så jag frågar dig, är det någonting mer? För om jag sammanfattar det hela, så har vi gått igenom din barndom. Vi hamnade i USA där vi bröt igenom som personlig tränare, där det kom upp alla de här grejerna som byggdes runt din framgång som personlig tränare. Och på dalen ner då, eller inte dalen ner, men är det... Det var ju mer när, jag vet inte, tog slut. Men det är då Robinson nappade upp dig i Sverige.
Ja, det blev ju så.
Ja.
Och... Det blev ju, när jag kom hem där så blev det ju lite... Så, det var ju massa tv-program. Fångarna på fortet och så vidare som jag var med i. Och det var ju, jag gillar ju att vara med och tävla sånt. Så att det blev ju så. Och sen blev det Robinson med. Så att det är ju flytta på lite mer hyss. Det är ju det. Jag menar, man måste leva livet som man kan, och jag säger väl ja till det mesta. Det är inte mycket grejer som jag säger nej till faktiskt, förutom droger och alkohol och sånt.
Ja, jag dricker inte heller någon alkohol, men jag gillar det tänkt där. Nej, ska en komma någonstans och få en nappa på grejer, då kan han inte sitta i tv-soffan.
Ja, men det är samma sak som jag fick frågan av dig, så tänker jag liksom, varför inte? Klart jag ska vara med där.
Ja, det är ju det är helt fantastiskt. Det är sånt som gör som en annan är som sitter själv. Jag jobbar ju 7-4 varje dag, men så försöker jag ju driva en podd. Jag kontaktar ju alla själv. Jag har ju inte agenter och någon jävla förspänt, utan jag får ju sitta med det här själv. Och då är det ju väldigt hedersfullt och tacksamt när man bara skriver en fråga. Tjena, skulle du vilja vara med en podcast i livet? Jajamän, vi kör.
Men igen då, allt heder till dig för att du ens vågar ställa frågan till folk.
Ja, tack.
Så att det bara en sån sak gör att man vill vara med, för att du faktiskt... våga fråga.
Ja, jag gillar den här podden, så det tänker jag fortsätta med en stund till.
Det tycker jag verkligen.
Ja. Hur ser ditt liv ut idag? Just idag så vet jag att du är tillsammans med en riktig donna. Hon är lite yngre än dig, va?
Hon är lite yngre, ja. Men det som jag säger till henne, hon skulle aldrig klara av mig när jag var 25 ändå, så att det passar perfekt.
ja, fan vad bra. Ja.
Nej, men hon har svårt att hänga med faktiskt svängarna ändå, för att det är liksom min livskamrat. Vi gör ju allt tillsammans. Så det är inte lätt att hänga med mig och ut och hajka och springa och träna och cykla och dyka och resa. Nu åker vi till Hawaii nästa vecka. Det är inte normalt. Det är ingen vanlig vecka vi åker på, liksom bara ligga och jäsa på stranden. Utan det är ju äventyr. Det är ju surfa. Det är ju klättra berg, ut och jogga på morgnarna och träna. Vi kommer göra ett helt reportage om det. Varje dag kommer vi följa upp med träning och allting, massa sköna bilder och filmer från Hawaii när vi är där, och sen tillbaka till Los Angeles och lite Gold Gym och träffa Rick Springfield och det här, så att
Ja, då får man ändå be om en liten videohälsning då till podden från er när du är där och frugan när ni är i Hawaii. Det hade varit coolt att se.
Ja.
Men och vad sen, var det jag skulle säga, har ni barn ihop?
Nej, vi har inte det, inte än.
Nej, men för det var det jag tänkte. För du är väl inte unikare än vad andra män är. För det brukar ju vara så, skaffar man en yngre donna och så har inte hon några barn, om man är lite äldre, så ska riskerna vara stora att man åker på en unge till.
Ja, alltså det har jag inga problem med. Men hon känner inte riktigt heller för att skaffa barn. Så att Hon tycker det är viktigt att leva livet.
Ja.
Så att hon är inte just nu i alla fall intresserad av det.
Nej.
Och, så man får ju leva med det som finns nu. Och det, man vet ju inte, man kanske dör om 6 månader, så man kan ju inte oroa sig för sånt heller. Så att det är bara att köra på.
Ja, det låter bra.
Ja, men sen så vad jag håller på med annars med nu under corona, så tänkte jag alla mina föreläsningar sånt blir inställt, och så tänkte jag, vad ska jag nu göra? Jag tänkte, ja, jag har alltid velat bli brandman, så då blev jag brandman. Så att nu jobbar jag deltid här i Fyllesås som brandman.
Wow.
Jag har faktiskt jouren just nu, så att skulle det pipa så måste jag dra.
Ja, oh, fan, det tror vi börjar bli färdiga här då, för den hade ju varit. Fast det är klart att du måste dra, det förstår jag med.
Och sen så kommer jag efter nyår starta upp en ny plattform för coaching och träning online för folk. Och kommer då hjälpa till att få folk att komma i form, gå ner i vikt, coacha dem. Kommer även köra resor ner till bland annat Cypern och Chamonix och USA. Där det då handlar om en, så ändra livsstil. Det handlar inte så mycket om att man ska, klart att alla vill kanske gå ner i vikt och sådär, men man måste liksom förbereda sig mentalt innan man går ner i vikt. Man kan inte bara gå på en snabbkurs och gå ner i vikt, utan det här handlar ju om en livsstil och ha lite insikt i vad vill man göra av resten av livet. Det man har gjort, det har man gjort. Om man tittar sig själv i spegeln då, så är man ju en produkt av det förflutna.
Ja.
Och det kan man ju faktiskt ändra. Och det är inte så jäkla svårt om man har rätta nycklarna till det. Och det är inte så lätt idag att hitta rätt metoder. Och man kan gå på det ena med det andra, Hell Week och allt vad det heter. Men det hjälper ju inte om inte man har fixat skallen först. Så man måste ju skaffa insikt innan man kan börja göra en förändring med sig själv.
Nej.
För att det finns ju en anledning till att man är som man är idag. Och det måste man ta reda på först innan man gör några andra förändringar med kost och träning och sånt.
Men du lever inte sånt liv som jag gör. Du ligger inte typ på kvällarna, du vet, när jag ska lägga mig och sådana grejer. Då kan jag kolla på film och så äter jag godis och chips och sådana grejer. Och det gör inte du, va?
Ja, nu har jag ju en tjej som älskar choklad. Så att det blir ju choklad ett par gånger i veckan. Men det betyder inte att jag behöver äta upp all chokladen. Utan för mig räcker det att ta några bitar. Sen är det bra för mig. För att jag vet om att jag kan äta mer om jag vill. Men jag behöver inte. Utan jag tar några bitar så att hon blir så förbannad på mig för att jag inte äter mer. Hon får ju få dåligt samvete såklart att hon äter upp 370 gram och jag bara tar 30. Ja. Men alltså, det är det som är så bra, för hon är lite yngre, så hon bränner väl lite mer energi än vad jag gör. Så att,
ja, det gör hon garanterat. Oh.
Så att, ja, nej.
Tänk på det att det är fri marknadsföring i den här podden, så att du får gärna, jag tror att lyssnarna kanske är lite, du har gjort ett jävligt intressant avsnitt, så de kanske är lite nyfikna på vad kan man hitta dig i framtiden och dina projekt, för att man skulle vilja hoppa på.
Ja, det är framförallt Instagram så finns det ju mest, och sen så kommer vi starta plattformen tillsammans med ett företag som heter Lenus, som har alla stora profiler i Sverige efter nyår. Och det kommer bli då att alla som vill göra en förändring i sitt liv får hjälp både mentalt och fysiskt. Och få en liksom tända till igen i livet. Får gärna kontakta mig, så ska jag göra allt jag kan för att hjälpa er. Och om ni samarbetar så kan jag garantera resultat.
Ja. Och vad heter du på Instagram?
Jag heter Nick Söderblom bara. Nick Söderblom.
Ja, bra. Då hör ni det. Då är det dit ni ska kolla, så får ni tag på han på personligt meddelande där.
Exakt, och det finns liksom ingenting som är, det finns ingen hyckleri, utan där kör vi raka rör. Det finns ingen quick fix och det finns inga speciella dieter, utan vi sätter upp personliga program och så ska jag hjälpa er mentalt att komma igång med ett bättre liv. Det kan vara att jobba mycket med par som har problem hemma, jobba mycket med föräldrar som har problem med sina barn. Det fanns en grabb som var 12 år som körde VM i motocross som är ute för ett år sedan. Där till exempel pappan hade för stora förväntningar på sin son, så att sonen tappar helt enkelt intresset. Så jag hade möte med familjen, satt hemma hos dem. Bara ett exempel här nu då. Och då var det ju pappan som hade, han skrek på sin son. Fan, nu måste du träna, nu måste du köra. Och grabben tappade intresset. Jag sa till han det. Jag satt framför mamman och hela familjen och sa, anledningen till att inte din son tycker det är kul att köra på motocross, det är för att du håller på att bestämma det. Du håller inte på med motocross med din grabb för att din grabb ska lyckas. Det här har ju med dina problem att göra, sa jag. Så att du måste back off, sa jag till honom, gubben. Och det, såklart löste det sig, för mamman, hon satt ju jämte och klappade händerna och tyckte det var fantastiskt.
Ja.
För att man kan ju inte säga så till sin partner. Jag är ju lite så arga snickan när det kommer att säga att jag tycker att man måste vara ärlig Och jag har ju ändå nästan 40 år erfarenhet av att jobba med människor. Som psykolog, nästan coach. Så jag har ju ganska mycket med mig och kan läsa folk ganska snabbt faktiskt och analysera problemen. Och så jag hittar alltid, jag har alltid de där nycklarna för att öppna upp de här skåpen som har varit låsta och som det är många som har varit hos psykologer och sånt som har aldrig fått de här problemen lösta. För att en psykolog får inte vara lika ärlig som jag.
Nej.
Och jag tycker det jag drivs av att hjälpa andra människor. Jag tycker det är otroligt kul när folk kommer till mig och ber mig om hjälp och faktiskt öppna hela kistan och öppna, liksom, det finns inga, berätta hur mår du, bara lägga alla korten på bordet, för gör man inte det så kan man inte lösa dem, men gör man det så finns det, man kan till 100% kan man lösa alla problem som finns hos en människa.
Ja, det låter imponerande.
Jag måste berätta en sak till. Jag gjorde ju förra sommaren med någonting som heter Wild Camp med barn och familjer.
Mm.
Från det bra historia därifrån med. Då fick ju familjerna bo tillsammans, tävla tillsammans mot andra familjer. Och under tävlingarna sånt på dagarna så det var ju Robinson Wild Kids kombination. Då analyserar jag ju hur familjerna jobbar tillsammans och vilka som skrek och vilka som grät och vilka som, och sen på kvällen när alla hade käkat och alla satt vid lägerelden på kvällen så blev jag ju den här coachen då. Till exempel det var en pappa som var väldigt, han skrek på sin son och kallade han för idiot och skrek på mamman och han var helt tokig liksom när de förlorade, de inte gjorde som han ville. Och sen på kvällen så sa jag till den här 12-åriga grabben då, som var väldigt osocial och spelade tv-spel 24 timmar om dygnet, så sa jag till henne, nu kan du väl berätta för din pappa inför alla som sitter här hur det känns för dig när han kallar dig för idiot och när han skriker på dig och din familj. Berätta för din pappa hur det känns. Och han vände sig till sin pappa och berättade hur det kändes inför alla de här 35 personerna som var där. I en magisk miljö med en öppen eld ute i skogen med tält och sånt runt omkring. Och pappan började ju såklart storgråta. För han fick ju en insikt som han aldrig har varit med om innan. I att fan vad jag beter mig dåligt. Och mamma satt ju jämte. Hon grät ju också för att nu fick hon ju det här. Hon kunde ju aldrig säga till om det här innan. Och det blev bara så sjukt bra. Och de var så otroligt tacksamma efter att någon hade faktiskt konfronterat pappan i det här. För att han gör ju likadant hemma som han gör på tävlingen ute i skogen. Och det gör han ju på grund av att han är överarbetad, stressad och allt vad det kan vara. Så det handlar ju inte om familjen, det handlar ju om han. Det är ju han som har problem som måste lösas, om det är från barndomen eller om vad det kan vara att han helt enkelt är stressad och mår dåligt. Då behandlar man ju andra människor oftast dåligt också.
Ja, det stämmer fan. Och det är en rätt stark historia faktiskt, eller stark grej du var med om där som du har fixat.
Ja, men jag tycker det är, om man är öppen och ärlig och lägger korten på så kan man lösa det mesta faktiskt. Och även om man är överviktig och högt blodtryck och mår dåligt och ska skilja sig så finns det faktiskt en väg ut i allting. Det är många som skiljer sig och går separerade vägar. Och det behöver inte alltid vara så, utan det är liksom man kommit in i en ond cirkel bara. Att man inte kan kommunicera med varandra. Och det är så himla tråkigt att man har varit tillsammans i 20 år och har 2-3 barn. Att man ska behöva skiljas åt när man egentligen kanske älskar varandra fast...
Behöver lite hjälp på traven.
Ja, men det är något annat som stökar. Och så går man till en psykolog idag så får man kanske inte den direkta hjälpen. Utan det är år man pratar hos en psykolog. För att en psykolog måste ju jobba på ett speciellt sätt.
Ja.
Det kanske är så att man behöver vara lite mer ärlig mot sig själv. Man måste se sina egna svagheter. Man måste kunna liksom... ha insikt i sig själv, för man kan inte skrika på andra människor att de ska ändra sig, utan det handlar oftast om dig själv. Om du ska... Den som skriker mest är den som är mest rädd och den som mår mest dåligt.
Ja, det är sant faktiskt.
Jag brukar jämföra med hundar. Det finns ju aldrig... De stora hundarna springer inte runt själv hela tiden, men det gör ju de små hundarna. För de har ju lite komplex.
Ja. Åh, fy fan. Det här var ett kanonavsnitt av rang. Och vi har pratat en timme och 40 minuter nu.
Åh, herregud. Ja, det är roligt. Det finns mycket att snacka om.
Ja. Nej, jag kommer kontakta dig igen. Eller, nej, jag kan säga det. Du kan dra ett mess till mig när du kommer hem. För det spirituella, det väckte nya tankar om mig. Det vill jag gärna göra ett avsnitt om.
Ja, absolut. Ställ lite bra frågor och så kanske någon ska skicka in lite frågor från lyssnarna. Det har varit kul och så ska jag kunna kanske göra lite coaching på podden samtidigt med massa frågor som de har lämnat in.
Spännande. Det kan jag lägga ut medan du är i USA nu, så samlar jag på mig tills du kommer hem.
Det gör jag jättegärna, för jag tycker det är jättekul att diskutera. Och så får du gärna sätta mig på pottan så ska jag försöka förklara varför du har fel.
Ja, och då får jag läsa på lite innan, känner jag. För att sätta dig på pottan känns så där lätt just nu. Nej, men det ska jag jobba på. Och överlag så fick vi reda på en stor del av det. Eller vi fick reda på ditt liv från ung tills idag. Och det är det podden går ut på.
Ja, vi har bara skrapat lite på ytan. Det finns mycket, mycket, mycket mer.
Ja, då får vi ta det nästa där också.
Amen.
Ja. Nej, tusen tack som fan för att du ville medverka.
God jul och gott nytt år på alla som lyssnar.
Ja, och jag hoppas att du får ett bra liv och fortsatt bra liv och en god framtid.
Detsamma.
Tack.
Ha det gött. Hej, hej.
Ja, mina vänner, det var alltså avsnittet med Nick Söderblom. Jävligt intressant avsnitt får jag säga, och väldigt flytande. Alltså, jag ska vara riktigt ärlig, jag brukar inte sitta och snacka om sånt, va? Men vi hade inte ett jävla bryt, ingen omtagning, ingenting. Utan det ni lyssnar på nu, det är det vi spelar in rakt av bara. Och ett jävligt intressant liv och intressant tänk han har, den här mannen. För mig var det lika intressant att lyssna som jag hoppas att det var för er. Lite sådana här människor med civilkurage och grejer, det behövs i Sverige i sådana här tider. Så all heder till Nick Söderblom. Ja. Och nästa vecka är det ju dags igen. Måndag 06.00 släpper vi något nytt gött. Jag har inte riktigt bestämt än vad det blir, men det får vi se helt enkelt. Som vanligt då, så in på ett Gultans podcast på Instagram och följ, gilla, dela, snacka i fikarummet om oss och köta med frugan om vad ni lyssnar på, så kanske hon kacklar vidare om det till exempel. Och alla lyssningar är guld värda, det spelar ingen roll om det är haters som lyssnar eller inte, utan det är ju statistik vi kollar på, inte vad folk gillar. Så nej, jag har inte så mycket mer att säga. Thomson var ju inte med den här gången. Han är ute och flaxar. Han var i Spanien nu senast med frugan och Köpenhamn, tror jag, mellanlanda i lite och käka något gött och... Han är ute och flänger, men man ska inte förakta honom, för att han står ju för allting med reklam och grejer och allt möjligt sånt här. Och det är ju därför podden växer. Det är ju för att han skjutsar ju på en del jävla mycket i bakgrunden och håller kontakter och pratar med viktiga människor som kan sprida reklam och skapa reklam. Så jag är ansiktet utåt lite och han är hjärnan bakom, och det är lite så jag vill jobba. Det funkar kanonbra. Men fram tills dess så får ni ha en fantastisk vecka, och så syns vi nästa måndag. Ha det bäst från Alice Gultan. Tjena!
The cash or the flash or the gold time, en podcast ni inte kan vara utan. The cash or the flash or the gold time, en podcast ni inte kan vara utan. Gold time.